Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
och Malin står beredd här. Överläkande infektion, ska vi prata om sepsis.
Ja, precis. Fortsätter lite sepsis-tema då med svamp istället. Och då kan det ju hända att vi när vi är klara blir förvirrade på en lite högre nivå då. Men vi får hjälpas åt kring det här med svamp. Och, det är väl vissa saker som är ganska straightforward. Men sen den stora biten är väl egentligen det här hur vi ska riskbedöma patienter, ska de ha profylax och så vidare. Det är väl liksom det som är kanske det som gör att vi ibland hamnar i förvirrade samtal och inte riktigt liksom kanske heller säger likadant heller och så då. Men jag är i alla fall infektionskonsult här på Huddinge. Jag går mestadels på transplantation och hematologen, och ibland går jag här på IVA. Så att jag rör mig lite kring de här immunsupprimerade patienterna, och de är ju liksom lite olika, och nu ska vi fokusera på era typ av patienter här på IVA. Och det är klart att vi har ju ibland våra neutropena patienter här nere också, men jag tänkte att vi ska försöka tänka mer kring den klassiska IVA-patienten med lång vårdtid, kirurgi och så vidare. Och jag vet att allas vardag och verklighet ser lite olika ut beroende på vilket fokus som sjukhuset har, men om vi tänker oss den gruppen i alla fall som en patientgrupp att liksom fokusera på, sen får ni gärna ställa frågor och vi kan vika ut oss. Men kort bara vad vi ska prata om då. Det här med patogenes och så, hur det går till att få en candidasepsis. Det är så att det är egentligen så att den snälla lilla gästsvampen som vi ju liksom lever i symbios med, den gör inte så många liksom flugor för när. Men när den då blir invasiv och får chansen, så ändrar den från att vara liksom en rund fin liten gästsvamp till att bli mera avlång, ta sig in. Och för att den ska kunna ta sig in så kräver den en barriärskada. Och just på de här patienterna så är ju kirurgin det som orsakar barriärskadan. Sen kan det ju vara olika former av drän och katetrar också, som ni vet då. Så det är liksom det som krävs lite grann. Och sen någon form av nedsatt immunförsvar. Och det vet ni ju liksom att den akut sjuka patienten och sen med ganska lång IVA-tid blir ju de facto immundefekt. Så att det är de komponenterna som är liksom en förutsättning för att patienten ska vara i en risk för det här. Så det här är ju de allmänna. Och sen som sagt kirurgin eller annan form av skada. Och sen den här långvariga IVA-tiden då, som vi ska fokusera på. Jaha, hur vet man att en patient har en candidasepsis då? Kan man se det på parametrar och så? Nej, det kan man inte. Det kan vara allt ifrån den väldigt fulminanta septiska bilden. Men det är ju ofta hos en då bukopererad patient eller en patient där någonting har så att säga gått sönder hemma. Man kommer in akut. Det kan också vara era IVA-patient som har legat ett tag och får sin sekundära eller tertiära septiska episod. Det kan ju vara svampen förstås. Väldigt varierande, så det går inte att säga. Tyvärr har vi inte någon hjälp av det. Och bara så här, det som jag tror att alla är ganska väl förtrogna med innan vi börjar förvirra oss med det här med lite andra typer av candida då, så är det, hur gör vi? Och då är det så att den empiriska behandlingen, antingen om ni tror att det här är en svampsepsis, vi har inte fått svar ännu men vi vill täcka för det, eller när de ringer från labbet och säger att det växer gästsvamp, då är det echinocandin. Och vilket preparat man väljer här, det beror helt på vilket sjukhus man är på och hur det är upphandlat. Det finns egentligen inga för- och nackdelar kan man säga. Nu är det ju det här då med Ecalta då, eller Anidula fungin, som har den här lite speciella farmakodynamiken, att den liksom, så att säga, spontant bryts ner i kroppen, degraderas, och att den skulle vara bättre vid en patient som har svår leversvikt framförallt då. Men annars är det egentligen ingen skillnad. På barnsidan så föredrar vi ju Caspofungin mest för att det är liksom studerat mer där. Så. Och då vet ni att det som skiljer kanske en Candida sepsis jämfört med en vanlig E. coli sepsis, det är ju det här att vi tjatar om att man bör odla om. Och det är för att se att det inte finns en persisterande candidemi. Det kan absolut finnas candida i din blododling 2 eller 3 dygn efter insatt behandling, men inte senare än så. Då måste man börja fundera på om det finns något fokus som spottar ut i buken eller någon kateter eller sådär. Men det här att odla om då efter 2-3 dagar, då har man sett att sättet att kunna bestämma behandlingstidens längd, det är utifrån första negativa blododling. Det kanske ni känner till. Men det är det som gör det lite speciellt, att man måste ha en negativ odling. Och så ser man, okej, idag är det 9 mars. Och så får man svaret den 14 att, eller 15 då, att det är negativ. Då vet man att från den 9, där räknar jag 2 veckor. Då. Det tror jag alla är med på. Det här är ju det som också alltid blir en diskussion. Men man bör alltså byta infarter. Och det är ju naturligtvis... Det kan ju vara jättebesvärligt på en patient som verkligen behöver sin centrala infart, sin dialyskateter och så vidare. Men det bör man göra därför att svampen tycker om att sätta sig på främmande material. De är jättebra på att klibba fast. Liksom. Och det kan ju absolut vara en källa till att man har en persisterande fungemi då. Behandlingstiden har jag sagt, och innan man sätter ut så bör man se till att patienten får göra en ögonbottenundersökning. Och det är ju för risken att de släpper septiska embolier till retina. Och det räcker ju inte med att man tittar in själv. Jag skulle inte kunna klara av det, utan man måste be en ögondoktor att titta. Men man har ju tid på sig. Så skulle det vara så att man har ett nedslag, ja, men då förlängs ju behandlingen. Och annars så kan man sätta ut. Och det man brukar fundera på också då, det är ju så här, måste jag hålla kvar echinocandinen? Nej, det måste man inte, utan får man svaret att det är en fullt känslig candida albicans, ja, men då kan man byta till fluconazol eller till flucan då.
Det är blod hela tiden nu.
Nu pratar jag blod. Ja. Candidemi. Bara candidemi. Mm. Så jag tänkte jag ta den här som är väl definierad, som ju är motsvarigheten till liksom sepsis då, svampsepsis candidemi. Så vi börjar med den, så att om ni blir för trötta sen och det blir förvirrat med det här med risk, så kommer vi i alla fall, det här vet vi att vi har pratat om och det här är ganska glasklart. Är det någon som undrar något på det här? Ja?
När det ska byta infarten här, ska man ha gett några doser först eller ska man byta stickmappor i sepsis, alltså odlingssvar?
En bra fråga, hur snabb måste man vara? Det går ju aldrig att säga något liksom speciellt liksom, eller specifikt här, att du ska byta inom det här och det här intervallet. Men går du att byta tidigt, så gör det.
Även innan du har fått behandling?
Nej, men då vet du ju inte.
Om du får odlingssvaret.
Jaha, du menar så, ja, men då sätter du in behandling och sen planerar du för att byta din kateter. Ja, det tycker jag, att man börjar planera för det. Sen har man ju sett det att, alltså det här är ju det svåra när man tittar på studier, om man då skulle säga när är det säkert och så. De har ju sett att de patienterna man dröjer länge med att byta, de har högre mortalitet, men det beror ju ofta på att de är så himla sjuka, så att man inte har vågat och klarat av att byta innan. Så att det går inte, det finns liksom inget som säger att här är det säkert, här är det osäkert.
Det är mest önskvärt att ha ett infartsfritt intervall då under behandling.
Mm. Om det är så. Gärna precis som när ni har någon annan CVK-relaterad infektion och sådär, att det gärna bör gå i alla fall en 3-4 dygn, att man kan klara sig på någon annan form av temporär lösning. Och jag vet att det är jättesvårt på en dialyspatient, jag fattar det. Men det här är ju sånt som det är därför vi diskuterar och kommer fram tillsammans till bästa lösningen. Och då ska man ju helst, eller man ska inte heller byta över ledare och sånt där då, för att det sitter liksom i kanalen och sånt där. Så det... Bra. Men då kommer vi då till det här som förvirrar. Och vi är ju här på Huddinge, så har vi ju rätt mycket bukkirurgi och övre gastro och lever, och som vi ibland kallar för lite haverier. Så att vi hamnar ju ofta i de här diskussionerna kring då svamp, odlingsfynd i drän och sådär. Så att det här är också en, det är en liten liksom mer diffus grupp. Men då är det så här att bara för att man då har det som vi säger intraabdominell candida, så behöver inte det betyda att man har en candida sepsis parallellt, utan det kan vara en lokal infektion. Ja.
Jag tänkte på odlingar från blod.
Ja.
Hur lång tid brukar det ta att få svar på?
Hur lång tid det tar att få svar på? Ja, alltså det beror lite på vilket system man har. Men labb svarar ut negativa odlingar, för det är det, tänker du, gissar. 7 dagar ska de gå.
Det är väl lite av problemet om man har en patient som är dålig och inte svarar på antibiotika.
Ja.
Kan det vara en svampsepsis och ta en odling, men man vet inte på 7 dagar.
Jo, ja, det här är en jättebra fråga. Jag tar min odling, jag väntar på svaret, det dröjer flera dygn. Och då är det ju så här att har du candida i blod och har tagit liksom den mängden blod du ska ta i din blododling, då kommer den ju inom kanske 48-60 timmar. Alltså har du inte fått det svaret, då kan du nästan säga att nej, det är ingen candida sepsis. Men då ska man också veta att det är ungefär 50% sensitivitet. Så att du bör upprepa din odling vid nästa temptopp och så vidare. Så det här är ju, det är samma sak som med vanlig blododling. Vi fångar inte allting.
De här diskussionerna tycker jag kommer ganska ofta. Så ja. Inte, man vet inte riktigt när vi sätter in behandling ändå.
Ja.
Man har fått något svar. Det kan vara, ja, det är dålig sensitivitet. Det behandlar ändå. Så
ja.
Ganska beta-vikaner.
Mm. Vi kan hoppa till det om du vill nu. Beta-D-glukan, känner alla till det? Okej, för att svara på den här frågan specifikt om odlingar då, så är det faktiskt så att vi har ganska låg sensitivitet även för bakterier i blododlingar, och därför måste man odla om, odla om, odla om. Det är liksom det som gäller. Och har man en ordentlig misstanke på en svampsepsis, så är det bra att man har tagit ett par omgångar innan man sätter in sin empiriska behandling. För det är klart att man kan hamna där om patienten är septisk, självklart. Och sen efteråt så får man klura på hur stor risken är och om man har hittat svamp någon annanstans som kan stödja det här och så. Vi kan hoppa till beta-D-glukan för att hjälpa till då. Ja, och man kan få lite hjälp på vägen. Eftersom odlingar har ju bara ett begränsat värde, så är det frågan om, kan vi använda någonting annat? Och då är det här beta-D-glukan. Och det har funnits ganska länge som en analysmetod i Göteborg, men vi har fått det sedan november. Och det är ju så att det är en komponent i svampens cellvägg, helt enkelt. Och då är det så att den finns hos Candida, det är därför vi tar upp den nu. Den finns hos Aspergillus och den finns hos Pneumocystis. Och då har vi sagt så här att Aspergillus har ju sitt Aspergillus-antigen. Så på den frågeställningen så kanske man inte egentligen behöver använda beta-D-glukan, som ju då slår i flera olika svamp, liksom diagnostiska hänseenden. Men vad det gäller Candida på IVA så kan det vara någonting att använda. Och Pneumocystis, men det är en annan femma. Det kan vi ta vid en annat tillfälle. Och det är i alla fall en komponent i svampens cellvägg som aktiverar en stackars hästkokrabbas koagulationssystem, och de här finns utanför Cape Cod, så att de tappas på sitt blåa blod, så att det är en ganska dyr och konstig analys, men då har man i alla fall använt det där, och sen använder vi det på labbet då. De slängs i havet igen och dör inte av det här, utan så fyller det på oss i alla fall. Okej. PCP som ni ser är bra. Candida är lite sämre. Det kan bli falskt positiv. Alltså ni har ju patienter som opereras. Ibland är det packade bukar. Då kan det vara svårt. Dialys med lite olika faktorer, då kan det slå. Piperacillin, tazobactam, alltså tazocin. Vissa batcher där har man sett också att om patienten står på tazocin så kan det bli falskt för högt. Så att här förstår ni, det är ungefär lika shaky som att lita på en blododling bara. Men det kan ge oss en pusselbit. Och just för er då så finns det en del studier, och det man har gjort här som en sammanfattning, det är att man har tagit beta-D-glukan vid flera tillfällen. Eller bara vid ett tillfälle. Så har man jämfört, kan det vara något bra att ha? Och det kan man säga att på det sättet som du eller ni kan använda det på, det kan vara att om det är lågt, det vill säga negativt, så är det ganska bra. Alltså ett negativt prediktivt värde. Och det är så vi tänker lite grann med pneumocystis också, om jag gör ett uthopp. Att har jag negativa så är det inte det. Det kan jag i alla fall säga. Här är det inte riktigt så bra som i pneumocystis. Men har man upprepade negativa beta-D-glukan och negativa blododlingar, men då kan man kanske faktiskt säga hyfsat säkert att nej, men patientens försämring beror nog inte på en candida sepsis. Ja, ni hör, jag slänger in lite nog också så att vi...
Förlåt, du kan få svara det, men hur långt tar du att få det svaret då? Är det den analysen liksom? Mm.
Jo, nej, den finns här på Karolinska. Mm. Och då är ju vi ändå lyckligt lottade som bor i den här regionen. Så att då körs det just nu 2 gånger i veckan. Mm. Och börjar vi skicka fler prov så kommer det köras fler gånger. Så de har kapacitet att köra, men den är ganska dyr då. Så att de vill gärna fylla upp den här plattan till en viss mängd innan de kör. Men börjar vi skicka mer frekvent så kommer den att köras oftare.
Och får svara samma dag?
Samma dag eller dagen efter, för det är en relativt snabb analysmetod är det. Ja. Så jag tror att det har varit, om man lyckas skicka på rätt dag så får man det dagen efter. Men sen det beror ju lite på hur lång transport man har och sådär. Nu ska vi se var vi var någonstans. Just det. Om vi då förvirrar oss lite grann kring terminologin intraabdominell candida, vad är då det? Och det är ju då någon form av oklar infektionsepisod, oftast utgången från buken. Det här rör ju ofta patienter med upprepad kirurgi till exempel, men i övrigt ganska ospecifikt. Och hur ska jag veta att jag har en intraabdominell candida-infektion? Jo, det här är ju det som är det luriga. Att vi har ju ofta patienter som ligger med drän länge. Och så säger man, nu är patienten lite sämre. Ja, men vi odlar. Och då har vi ett drän som har suttit 3-5 dagar kanske. Och så får jag växt av candida i det dränet. Då kan jag inte säga att patienten har en candida infektion intraabdominellt egentligen, utan då kan jag bara säga att det finns på slangen. Sen vet jag inte om det finns där inne heller. Så det som är, det är ju att det krävs en aktuell operation eller ett nytt dräninläggning för att kunna ställa diagnosen. Det här vet jag att vi brukar diskutera också på ronderna, eller hur? Ett candidasvar från ett drän. Det är inte helt lätt. Och då har man tittat lite grann på epidemiologin och kan man säga någonting om riskfaktorer här för att liksom på något sätt hjälpa oss då. Och då är det precis eran typ av patienter. Och det var IVA-patienter med någon form av bukkirurgi. Ni ser att 40% hade septisk chock. Och de hade opererat buken i 70% av fallen, och lite subgrupper här då med reoperation och läckage och sånt, och det är ju verkligen riskfaktorer för att få en intraabdominell candida-infektion. Vad har de? Albicans är det vanliga, drygt 60%, och så ser det ut ungefär här också. Glabrata näst vanligast. Och åldern är väl inte så mycket att säga om det. Det är ju en ganska typisk medelålder för en buk-IVA-patient kanske. Så att det kan väl vara patienter som vi skulle kunna, eller den här studien skulle vi kanske kunna tänka att det kan gälla våra patienter också. Och då är det ju alltid lurigt att tolka alla stapeldiagram och hit och dit. Men om man då tittar, vad är det de olika sakerna säger här? Har man en septisk chock, det är de två översta, eller har man inte chock i sin misstänkta abdominella infektion? Har man det som heter source control, det vill säga har kirurgen dränerat, eller har den inte dränerat? Nu ska vi se, där har vi den. Så det är de två olika staplarna. Och då ser ni att om man tittar på den septiska chockpatienten som upplevs vara adekvat dränerad, så är det ju väldigt viktigt att man går in tidigt med svampbehandling. Då är det en stor skillnad i mortalitet. Men har du din septiska chockpatient som inte är adekvat dränerad, ja, då spelar det liksom ingen roll hur mycket du har klurat på vilken echinocandin och dos och liksom vad du har för patient. För att har du kvar ett odränerat fokus här, så spelar det ingen roll för mortaliteten sen. Det tycker jag är en väldigt viktig, liksom överhuvudtaget det här med source control, men inte bara vid svamp då. Sen ser ni ju att om patienten har den här lite mer diffusa bilden, där vi misstänker och tror att det är en intraabdominell candida, men patienten i övrigt är ganska stabil, och du har den är väl dränerad, då är det något bättre förstås om man har rätt svampbehandling, men det är inte lika viktigt, utan det är så otroligt viktigt det här med att patienten blir punkterad och dränerad. Och här förstås då, om man har en ganska stillsamt sjuk patient men man har inte gått in och liksom dränerat, ja, då spelar det ju förstås roll att man inte har sin svampbehandling.
Ja. Det ser ut som att adekvat antifungal är sämre.
I vilket läge?
Högre stapel där, no septic shock, adekvat source,
jaha, men den, det är inte,
så är det större blå stapel.
Men den är inte statistiskt signifikant den här i den gruppen. Men jag håller med, det ser ju nästan ut så, men det är ingen skillnad på de grupperna. Men då märker man ju hur viktigt det är med den här parametern. Att man har dränerat, att vi måste hjälpas åt tillsammans med kirurgerna och säga att jag misstänker det här, vi måste gå in och ta prov, vi måste dränera ut det här.
Jag funderar på svårskontrollen där, bilder av abscesser, avgränsade abscesser, eller hur?
Ja, men det är en bra fråga, vad gör svampen? Och den kan göra precis som bakterien också, det är ju beroende på, det är ju kroppen egentligen själv som försöker gränsa in infektionen eller och bildar den här kapseln eller så. Så det kan se precis likadant ut.
Så det kan finnas möjlighet till en radiologisk diagnostik och funktion utav...
Ja, funktionen är liksom A och O här.
Här tänker man se en bakteriesepsis och hur svampen beter sig beroende på om de har chock eller inte. Eller hur, det är inte ens hur svampen beter sig, det är mortaliteten i en bakteriesepsis här.
Nej, det här är svamp bara. Vad sa?
Kan man inte bara misstolka som bakterier? De opereras i buken, man ser någon liten, man gör sete så ser man någonting som ska dräneras. Så tänker man att det är bakteriellt.
Absolut, alltså det här är ju det svåra nu, att jag pratar svamp, och det vet ju alla att det första vi gör, det är ju att täcka in brett med antibiotika. Är vi i buken så tänker vi ett bred spektrum antibiotika eller kombination som täcker in. Helt rätt liksom nu, och det är ju vår grund så att säga.
Men det är lätt att glömma det här då?
Vilket då? Svampen?
Ja.
Ja, det är ju frågan om, det är det här som gör oss förvirrade på någon nivå hela tiden. När måste jag tänka att det kan vara svamp också? Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Och det är därför som det är så viktigt att vi liksom hela tiden har de här diskussionerna. Att man som att vi hjälps åt på IVA med våra olika syn på patienten och titta på patienterna, titta vad som kommer ut i dränen, och också har en väldigt nära samarbete med kirurgerna. Så de är ju liksom verkligen jätteviktiga i det här läget.
Hur ofta upplever du att det finns en, liksom, en blandning mellan patogenerna? Alltså bakterier och svampar jobbar ju inte så jättebra ihop egentligen. De har ju ett ganska långvarigt...
Men om man tänker så här att om vi tänker så här, var finns svampen då? Vi lever ju med svampen så att säga. Gästsvampen finns ju i kroppen och så utsätts man för antibiotikatryck och då rubbar man den här fina balansen och så får svampen en chans att växa till, kan man säga, och ta över. Och om man då tittar var i GI-systemet finns den? Ja, den finns ju i hela systemet. Men var finns den mest? Då är det ju liksom i övre GI. Alltså det är ju liksom ÖAK här är ju liksom en ökänt place för svamp, kan man säga. Så att ju liksom övre delen mycket större risk än nedre. Där har vi ju mer bakterier, liksom problematik och anaerob problematik som vi ju liksom kanske inte har här uppe. Så det är ju liksom en sån grej. Så har man en patient med en övre gastrokirurgisk komplikation och så är det ju större risk att du även får svamp i din punktion eller ditt drän då, skulle jag säga. Ja, det där kan vi skippa. Då har vi diskuterat det, ja. Okej. Så egentligen det som kom ut av den där studien, det var hur viktigt det är, alltså att man tänker på att punktera för att få diagnos, men också för att få kontroll på infektionen. Och sen som en addition till det är naturligtvis svampbehandlingen viktig. Men utan punktionen och dränaget så kan inte svampbehandlingen ensamt hjälpa en septisk patient. Det kan ofta vara man tänker så här, den är så dålig, vi vill inte gå in nu, vi vill inte greja. Men det kanske faktiskt just det man måste göra.
Men hur tänker du med det här från början? Så att du har en patient som har opererats abdominellt och som börjar bli dålig. Hur börjar du leta till svampen? Och då har du en drän som har suttit i 3 dagar kanske. Vad gör du då när du först vill diagnostisera? Är det här svamp?
Ja, vad säger ni själva? Om ni, det här är typ, du beskriver typpatienten. Vi har en patient som opererat i buken och gjort en ganska stor kirurgi, säger vi. Det har trasslat, det kanske har varit en reoperation. Ofta så står ju den patienten på antibiotika efter sin reoperation och liksom sådär. Vad känner ni? Vad är det som gör att ni börjar leta och tänka svamp och vad gör ni då?
Blododlar.
Vi blododlar. Ja.
Det finns ju radiologi, va? Men det är svårt att få med bakterier.
Tar vi något annat?
Sticka.
Punktera om vi har något fokus som vi tror på. Ja. Beta-D-glukan ska vi väl börja tänka in nu i vår arsenal. Hur är det med kolonisationsodlingar då? Vet ni vad det är för någonting?
Vad är det jag menar om du skulle ta från drän som sätter upp det på de positiva? Vad gör du då?
Ja.
Så är det så här, ja, men då kanske vi har ett intravenöst fokus, du vet inte riktigt. Vi måste...
Men det är uteslutet, om det är negativt så är det obligatoriskt.
Precis. Jag kan hoppa till det då, för om det är det som vi funderar lite på här då. Lite hoppigt här, men om vi tänker så här, okej, jag har den här patienten, den har opererats i buken. Det har trasslat, det har reopererats, jag har satt in antibiotika, det blir i alla fall inte bra. Jag börjar tänka svamp. Blododling säger ni, ja. Radiologi är väl väldigt bra, inte bara för svamp utan titta, läcker det igen? Har bildats en abscess? Hur ser det ut där inne? Det är väl jättebra. Sen kan man då diskutera det här värdet av att kolonisationsodla. Och vad vi menar med det då, det är det här odla det som odlas kan, så att säga. Man odlar från munhåla, från instickställen, från runt drän, naturligtvis då från ett drän som har suttit ett tag, och det ska man ju ta i beaktande. Det kanske inte säger att det finns en intraabdominell candida, men patienten är ganska ordentligt koloniserad. Man kan ta från urin, man kan ta från rektum, så att man liksom gör ett litet svep. Och utifrån det så har man tänkt sig att om man är koloniserad i två eller fler lokaler, så har man tänkt sig att då kanske risken är lite större att den här patienten har eller kommer att få en svampinfektion. Hänger ni med på resonemanget? Jag tror att ni, alltså ni har ju säkert hört, jag vet att ni har ju hört det, ni har ju liksom, ni har koll egentligen på läget, men det liksom gäller att försöka spalta upp. Så ni tänker i den här situationen när man har den här diskussionen, och då tar vi de här rundodlingarna, de tycker jag man ska ta. Om inte annat för att ta reda på om patienten bara har albicans, eller om man kan hitta en glabrata eller något annat som är mer resistent då. Sen finns det olika studier, och det är ju tjatigt att gå igenom dem, men det man kan använda, det är ju att försöka se, har vi något som är bättre än något annat, för att se vilka patienter som är riskpatienter. Och här har man gjort någon slags candida score, och jag kommer in som en slutkläm, kan vi ta lite grann på vilka riskfaktorer som vi kanske använder här och så. Men då har man sett TPN, alltså en patient vars GI-kanal inte fungerar för upptag, står still, det är någonting, va? Kirurgi, obviously. Den här koloniseringen då, att man har i fler än en lokal candida. Och patienten är septisk, och då har man gjort ett slags score för att titta, skulle det här kunna hjälpa mig att veta vilken patient som är risk? Och då hamnar man igen i det här att det positiva prediktiva värdet är inte speciellt högt, det vill säga om patienten är koloniserad på fler lokaler än två, så är det kanske i alla fall inte så sannolikt att patienten kommer att få en svampsepsis. Men om patienten inte är koloniserad, då kan jag nog vara ganska så, då kan jag vänta lite till med min empiriska svampbehandling eller profylax eller vad man nu är i för läge. Och det här är ju det mer klassiska kolonisationsindexet, och det är faktiskt lika dåligt på att förutspå. Men om jag har en patient som inte är speciellt koloniserad, kanske bara har lite grann i munhåla, säger vi, eller någonstans, då kan jag kanske hålla tillbaka. Jag hoppar tillbaka som en sista kläm här, tror jag. Då. Om vi tar riskfaktorerna då, för det är det vi funderar på. Jag har den här bukpatienten, jag har en situation jag inte är nöjd med. Ska jag lägga till empirisk svampbehandling / profylax beroende på var jag är någonstans? Då är det ju det här upprepad kirurgi, eller som vi säger havererad kirurgi då. TPN, kolonisering. Okej, då vet ni hur bra det är, men det är en pusselbit. En patient som ligger i dialys är en riskpatient. En septisk episod. Respiratorbehandling. Diabetes som en riskfaktor, det beror helt på hur sjuk patienten är i sin diabetes, och sen det här som ni brukar använda dem. Och det som vi kanske mest fokuserar på, det är kolonisationen. Är patienten bukopererad? Är den immundefekt på något sätt? Det kan vara något av de här dialys eller så. Och sen hur pass sjuk den är. Känns det okej? Känns det som att ni känner igen det resonemanget? Sen blir det liksom individuellt patient till patient. Det går inte att komma ifrån det. Vi ska se här. Nu har jag hoppat lite fram och tillbaka. Så att vi ska se här vad vi helt enkelt ska ta som sista bild här. Beta-D-glukan hade vi pratat om, ja. Ja. Om vi då har enat om att vi har en högriskpatient framför oss. Vi vill sätta in profylax. Det här är de amerikanska guidelines på profylax. Är det något ni känner igen? Och då kan man ju diskutera det här, vågar jag bara ha fluconazol om vi nu har visat, och jag har en slide som inte har kommit fram här, men att vi har inte mer än 60-65% Candida albicans här heller. Vi har, sedan har vi glabrata och så vidare också. Men att vi har ändå enats om att om patienten inte är, septisk och väldigt liksom på pottkanten, så ja, då går det faktiskt bra att sätta in fluconazol. Som ju då är verksam på Candida albicans.
Finns det någon Candida som är resistent mot
Echinocandinresistens finns på enstaka stammar med glabrata faktiskt. Och sen några av de väldigt ovanliga. Men man kan vara säker i princip om man sätter in sin echinocandin på en väldigt dålig patient så att säga. Det tycker jag ändå att vi kan vara liksom trygga att säga. Det är väldigt enstaka fall vi har sett det. Och naturligtvis utifrån vårt perspektiv som har lite annat då, så har vi ju ganska många neutropena patienter och våra transplanterade patienter som kommer hit ner. Där är vi lite mer liberala. Där väntar vi kanske inte riktigt på samma sätt. Våra levertransplanterade patienter, framförallt reoperationerna eller det trasslar, då brukar vi sätta in ganska liberalt. Det här är ju också sånt som sticker ut lite grann. Har vi något som trasslar i buken och det läcker och sådär, då kanske man faktiskt ska vara liberal med profylax.
Hur mycket biverkningar?
Alltså fluconazol är relativt snällt. Det är framförallt på leversidan. Så det kan man ju tänka på om man har en patient med dålig lever. Sen är det lite lurigt på transplantationspatienterna för att azolerna interagerar med immunsuppressiva. Nu kan ju de som jobbar med patienterna är ju vana vid det, hur man ska göra. Man får reducera calcineurinhämman och lite sådär, men det vet man så att säga. Men annars så fungerar det relativt bra.
Om man kollar på patienter som är riskpatienter, om man ger dem, det går för dem, om man ger dem jämfört med att inte ge dem. Alltså profylaktiskt.
Du tänker, alltså, och då undrar jag så här, tänker du den här typen av riskpatient då? Jag kan inte riktigt, det som jag har studier på, som jag har med här i det är ju de som i kolonisation, eller den här som jag visade att man gjorde den här candidaskåret. Och då är det tyvärr väldigt spretigt, för det kan vara de som ligger högt i det här candidaskåret som ändå inte utvecklar någon candidasepsis. Och sen så finns det faktiskt de som ligger lågt och som ändå har fått. Så det här är bara en pusselbit, och därför så tänker jag att beta-D-glukan får bara vara en pusselbit också. Och sen måste man ta helhetsgrepp på patienten. Och kanske att jag frågar er, är patienten på väg ur dialys eller ur TPN? Nej, vi förväntar oss att det här kommer trassla länge till. Ja, men då skulle jag kanske vara liberalare att sätta in. Men säger du så här, nej men vi kan nog avsluta TPN nu, det har börjat gå och belasta. Och, ja, då skulle jag kanske säga att nej, men då väntar vi lite trots att det finns riskfaktorer. Så att det är en individuell bedömning hela tiden. Vilket gör det roligt men svårt. Ja, men då tror jag faktiskt att jag avstår från de ytterligare slidesen som vi hade emellan. Utan det var bara att vi var säkra på det här första med candidemin, handläggningen. Intraabdominell candida, vad är det? Nytt punktat, inte gammalt drän. Och sen riskvärderingen. Den är svår, men den gör vi tillsammans. Bra. Tackar jag för mig. Tack.